Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
Det är dags för ännu ett avsnitt av podcasten Ridklubben. Gry heter jag.
Och Rebecka heter jag.
Om du som lyssnar nu inte vet om det så har vi ett Instagramkonto. Ridklubben podden heter där. Följ gärna det. Och kom gärna med glada tillrop och feedback och förslag på andra människor som vi kan prata med i den här podden.
Ja, men exakt. Och ibland när vi får reda på lite tidigare vilka gäster vi ska ha, då skickar vi ut där om ni har några speciella frågor. Typ som vi fick nu till exempel när vi ska träffa en unghästutbildare.
Just precis. Vi ska prata unghästar här om en liten stund. Vad har du för erfarenhet av unghästar? Hur ser din...
Jo, men jag har ju alltid, eller oftast haft ganska mycket unghästar. Jag gillar unghästar, dels för att utvecklingen är spikrak uppåt. Det händer så mycket. Men, och sen har jag själv nu en 2,5-åring som jag precis har lämnat iväg till Anna Hasse och Sabrina som ska hjälpa mig och rida in henne. Men, och därför är jag ju super... nyfiken på att höra hur Camilla gör när hon utbildar och rider in sina unghästar. För att hon kom ju nu då 1, 2, 3 och 4 på Breeders.
Och vad är Breeders om det är någon som inte vet vad det är?
Ja, men det är som en unghästtävling där man visar upp sina unghästar. Och så får de, blir de bedömda och får poäng och ja, lite så.
Så kom 1, 2, 3...
Och 4.
Och 4,
ja.
Förstås.
Full pott kan man säga. Och då känns det som att hennes koncept är ju ett vinnande koncept. Så jag vill veta allt om hur hon gör så att jag också kanske kan komma etta.
Hur många, men det är det hon gör. Hon rider egentligen bara in unghästar. Det är det hon gör och sen skickar, släpper dem vidare.
Ja, men precis. Hon har ju mycket, jag tror att hon har kö in i sitt stall. Att många som jag kanske som vill lämna iväg min häst och få hjälp att rida in den. Då lämnar man den till henne. Till exempel. Jag tror hon föder upp hästar också i en liten skala, men främst utbildar andras hästar.
Och varför har inte du din egna 2-åring hos dig?
Men det är inte så, alltså vårat stall ligger ju mitt i smeten så att säga. Vi bor i Stockholm och vi har inte så mycket stora ha. Alltså jag tycker att hästar, det kan jag också lyssna med Peder, vad han tror kommer hända med utveckla. Men jag tror att unghästar ska gå ut i kopierade hagar och gärna ute på lösdrift. Och så tar man in och rider dem lite och sen så får de gå ut igen. Och det har inte jag möjlighet att göra hos mig.
Så då lämnar man iväg sin häst, man betalar då en Camilla eller någon annan för att...
Exakt.
Ha hästen i en stor hage med andra hästar och också någon som har koll på grundutbildningen. Och sen tar du tillbaka din häst när den är 3, 4 eller 5 år.
Exakt.
Ah, jag fattar.
Och jag har inget eget vinnande koncept än, så kanske därför jag...
Men det verkar Camilla ha.
Det verkar hon verkligen ha.
Vi ska fråga henne allt om inridning av unghästar. Vi ska också tacka Scanbio, ja. Stallpellets, för att ni sponsrar den här podden så att vi får göra den. För vi älskar att göra den här podden. Vi är jätteglada för det.
Ja, vi älskar häst och alla andra som älskar häst älskar att lyssna på den här också.
Stallpellets, vi pratar mycket om det. Det är alltså spån som man har i boxen som underlag till hästen.
Mm.
Men man har pressat ihop det i pelletsform så att när vi som kund man får den så får man den i en säck.
Precis.
Så skär man upp säcken, häller vatten på, vänta och så säger den poff. Den säger inte poff, men det ser ut som poff.
Det är popcorn typ. Puff.
Det blir som popcorn. Ja. Och så häller man ut det i boxen. Och grejen är att det går inte så himla, vi fick veta att det går ungefär 60 säckar per år, det är 52 veckor på ett år, så det är lite drygt en säck i veckan. Det är faktiskt inte mycket alls, ska jag väl säga.
Nej, jättebra. Men det är också otroligt lättmockat. Så jag tror att det är det som gör det också. När man silar det här på grepen så spånet är ju så himla finfördelat, så det ramlar ju igenom och så har man bara kvar bajs och kiss.
Men man slänger inte mycket spånet.
Nej, men man gör ju inte det. Nej.
Så tack ska ni ha, Scanbio. Nu ska ni få höra hur det lät när vi i Jönköping, när vi var där på Jönköping Horse Show, träffade unghästinridaren, säger man så?
Ja, eller unghästutbildaren.
Unghästutbildaren, tack. Ja. Camilla Axelsson. Vi är på Jönköping Horse Show på Elmia och sitter nu med en som har ridit in 60 hästar. Och på Breeders blev det minst sagt full pott. Vi säger välkommen till ridklubben, unghästproffset Camilla Axelsson. Hej. Hur är läget?
Det är bra.
Bra. Ge oss en bild. Om det är någon som mot förmodan som lyssnar på det som inte har koll på vem du är och hur du jobbar, berätta hur ditt hästliv ser ut.
Jag bedriver ett utbildningsstall i Skåne utanför Skorup. Vi har ungefär 60-70 hästar som bor på gården. Men det jobbas ungefär hälften, säg 27 hästar kanske, som är i träning. Liksom. Vi är 5 anställda på heltid, så jag är absolut inte ensam såklart. Alltså, ganska
27 hästar om dagen, det är
inget mycket. Vad härligt. Och är det främst unghästar då som bor på gården eller har du lite äldre hästar också?
Ja, det är mest allt från, där är det mesta så, men där är mest yngre hästar, avelston, föl, 1-, 2- och 3-åringar. Även 4-åringar och sen enstaka 5 och 6. Sen kommer givetvis någon lite äldre häst dit och blir vidareutbildad och så. Men vi har väl absolut mest 2-3-åringar.
Hur kom det sig att du fokuserar på unghästar?
Det blev nog ganska givet så. Då mina föräldrar fött upp hästar redan innan jag fanns. Och sen växte upp så med massa unghästar. Och sen min moster lika så. Hon bor på gården ovanför oss liksom. Och födde också upp en massa hästar och så hjälpte jag till att rida in. Och så, ja, jag har bara gjort det alltid. Jag har bara ridit på unghästar. Jag har sällan haft någon så färdig häst eller det har jag inte alls. Bara unghästar.
Har du aldrig känt då att så här, nej, nu ska jag nog sluta med unghästar? För många kan ju tycka att det blir obehagligt när man har ridit unghästar länge och känner sig nej, men nu...
Nej.
Du tänker att det är risky eller?
Ja, men det blir ju speciellt när man får uppleva att många när de kanske får barn att då efter det då blir det så här vändpunkt att nej... Men du har aldrig känt att du känner att unghästar är din grej?
Ja. Nej, jag har inte känt så. Alltså, jag tänker att vi har ett ganska väl inarbetat system liksom, som är ganska
Och det vill jag också höra allt om.
Att det känns ganska tryggt.
Men jag tänker mer att det ska kännas deppigt att rida in en unghäst. Och det får du säkert, har du säkert svar på 1000 miljoner gånger med att man rider in den och följer den och så får man, blir man fäst vid den och så ska man säga hej då till den. Och så kommer en ny och så ska man lite som...
Nej, eller ja, kanske. Jag vet inte. Det är lite det jag tycker är mest. Jag tycker det är roligt att följa dem sen. De många av dem kommer ju till duktiga alltså som plockar fram dem liksom och fortsätter. Och jag känner kanske inte riktigt... Alltså, men jag skulle tycka det var jätteroligt att kanske tävla mer och satsa mer på min egen tävling. Så känner jag kanske att jag inte riktigt har tiden och göra det också. Men jag tycker det är skoj att se dem. Alltså, vi har ju ändå lagt grunden och liksom, grunden är ju viktig.
Är det någon här som känner sig att åh, den där, att jag var tvungen att säga då till den där?
Ja, givetvis är det alltid någon sån som man känner att de hade man ju gärna velat fortsätta att rida.
Ja.
Men jag föder upp lite hästar och min tanke är ju lite att om jag föder upp lite egna hästar så har jag ju ändå några jag kan fortsätta utbilda och rida liksom. Men jag föder ju upp väldigt liten skala. Det är ju inte det som är vår huvudsyssla utan det gör jag egentligen mest.
Hur många föder ni upp per år ungefär?
Säg mellan 2 och 4 föl per år kanske som är mina. Och sen har min syster också lite hästar så att ibland blir det ju kanske 6-7 föl på ett år. Och ibland blir det bara 4 eller 3. Alltså, det är lite olika.
Och då gör ni allting själva? Inseminerar och är med vid fölning? Och...
Jo, inseminerar gör vi ju. Alltså då lämnar vi dem på station givetvis. Men fölningarna sker hemma hos min syster på hennes gård där hon hyr in sig. Sen när de har, liksom ska skiljas av och sådär, då flyttar de ner till min gård och så bor de där. Vi har alla på lösdrift.
Jag kan inte riktigt bete mig runt föl. Men kan man bli fölmätt?
Det är som kattungar, det är så gulligt alltså, som man dör.
Pratar du med fån i röst när du säger föl fortfarande?
Förmodligen. Förmodligen. Det gör nog de flesta.
Det är så, söta.
Det är så otroligt gulligt. Och föder upp då mest? För du började ju hoppkarriär. Eller du har ju tagit upp 10-40 hoppning. Men nu är det mest dressyr, eller?
Ja. Nu, eller jag själv, men alltså i verksamheten är det nog ganska så 50-50. Ibland har vi mer hopphästar, andra syrhästar och ibland vice versa. Alltså det är lite olika.
Ja. Mm. Jag hoppar in och rider in?
Ja. Alltså jag hoppar ju fortfarande in hästarna och hoppar dem hemma. Alltså det är ju, jag har mycket hästar som hoppas liksom hemma. Det är mer att jag inte har åkt iväg och tävlat någon hoppning. Jag gjorde nu, förra året gjorde jag nu. Men jag har nu inte hoppat någon på tävling i år.
Och vad är det du har för system? Vad är det som gör att det är så framgångsrikt? Det sätt du rider in dem på?
För du kom ju 1, 2, 3, 4 här nu på Breeders. Mm. Vad hade du, var fjärde häst i startfältet?
Mm, jag tror det. Det var nu. Ja, inte. Jo, men någon häst var ju till och med direkt efter varandra.
Ja, men så man hör ju att det är ett vinnande koncept. Ja. Berätta, hur gör du när du liksom ska börja hantera en häst eller kanske får, för du rider ju andras hästar också.
Ja.
Så hur gör du när du får en häst där för första gången?
Alltså nu är det ju så att jag har ju även tränat upp personalen så att de kan ju, de kör ju samma liksom som jag har övat upp. Det sättet jag har ju väl fått med mig liksom ett sätt att rida in unghästarna dels hemifrån, hur jag gjorde med min mamma när vi gjorde med våra hästar. Och sen gick jag ju på hippologen i Flyinge och då lärde man sig ytterligare liksom lite hur de gör där. Och sen har jag ju själv lärt mig med åren och fortfarande ändrar jag ju på saker som jag kanske tycker att det där kanske inte var jättebra att göra så här istället. Och man får lära sig hitta liksom sätt för att få det så enkelt för både hästen och ryttarna som möjligt. Liksom. Mycket av unghästarna som kommer till oss bor ju där alltid. Alltså flyttar ju kanske dit till gården redan när de är föl eller ett och två. Och så stannar de kanske då och bor på lösdriften och så tar vi in och arbetar dem. Men det kommer ju även andra hästar dit och flyttar dit och är där veckovis bara. Alltså så här, 4-6 veckor i stöten. Liksom.
Ja, om vi börjar lite då från föl. Hur hanterar ni fölen? Eller hanterar ni fölen?
Nej.
Ni låter dem gå ute.
Inte jättemycket. Alltså, vi har flockar liksom som är blandade där vi har de äldre stona och föl och 1- och 2-åringar ihop liksom i stora flockar. Jag tycker att det funkar bäst då de lär sig liksom av de äldre. Att när vi kommer ut i hagen så kommer alla hästarna till en och då kommer även fölen fram. Liksom, de tycker liksom att de är nyfikna. Sen när vi, givetvis tar vi in alla när vi ska verka dem och maska eller vad man nu ska göra. Då tar vi in alla på stall. Men de ser ju hur de äldre hästarna gör och så hänger de på. Liksom. De tycker det är inget konstigt. Vi tar på grimmor och vi liksom leder dem och så vidare. Så vi hanterar inte dem nämnvärt mer än precis när de är nyfödda. Då hanteras de ju en hel del eftersom man inte släpper ut dem kanske så direkt i flock med detsamma. Men där sen efter hanteras de inte dagligen utan då är de ju på lösdrifterna.
Jag tänker om man som vanlig svensson i stallet, om man köper en häst, om man köper en ung häst, då tänker jag att man köper en som är 4-5 år.
Mm. Eller? Ja, från 3 skulle jag säga. Ja. Mm.
Om man då köper en ung häst, så att jag går och köper en 4-åring. Vilket är det vanligaste misstaget du ser eller du tror att folk gör?
Alltså köper man kanske, alltså en 3-åring är fortfarande ganska ungt att köpa. Det är så svårt att säga liksom, även om de har till, alltså varit hos oss och vi har gjort ganska mycket med dem och vi har utbildat dem och så vidare, så är de fortfarande bara 3. Man måste vara ganska erfaren.
Men säg en 5-åring då?
Jag tar, men när de blir 5 då börjar de ändå mogna och bli lite äldre. Alltså det jag tycker det är väl att man måste ta hjälp av någon som är kunnig. Och kanske inte bara från backen utan kanske någon som hjälper till och hoppar upp och rider.
För det känns också som att det är så viktigt många att det inte får hända någonting. För oftast så är det ju att det har hänt problemet. Något och då blir det ju oftast ett problem. Innan dess så kan det ju flyta på.
Jättebra, ja.
Ja, men precis. För jag köpte en häst. Hon måste ha varit 2 också. Atlanten sålde jag faktiskt på auktion här för några år sedan. Men då var auktionen på Flyinge. Men då köpte jag den och så gick den då på lösdrift och så tog jag hem den till sommarbete. Och sen så började vi hantera den lite och den var lite spänd. Och vårt stall är ju inte ultimat. Då var det lite bättre. Men det ligger liksom i Stockholm, mitt i smeten. Ja, det är bostadsområden och vi har inte så... Vi har liksom en stor skogshage och där fick hon ju såklart gå med massa andra ston. Och man märker att hon är lite spänd och hon var spänd när vi la på sadeln och så jag bara kände såhär, nej det här jag vill liksom, eller det kommer hända någonting och så där var jag ändå, det kändes bra att jag drog i nödbromsen och lämnade iväg henne och då gick det bra, men hon sa att hon hade lite sadel
just tvång.
Ja men exakt, det tog ett tag innan hon accepterade sadeln. Men då där kan jag tänka mig också att det är svårt för där hade jag kanske suttit upp eller och det hade hänt tyckte. Någonting så
det
blir
där
ju...
lite, när hästen är 5 så har den oftast, man märkt alla de där sakerna så att då kanske det inte är just så, tänker jag. Utan, men just problemet kan vara med 3 och så. Är precis som du säger, att när man kanske är hobbyryttare och ser så mycket olika hästar så läser man ju inte av det du säger nu. Utan då sadlar man kanske på att den ska vara inriden. För det sa de att den var.
Mm.
Och sen så sadlar man och så är den spänd för det är kanske fel miljö den är i. Det kan vara så lite som stör hästen. De är ju ett flockdjur, liksom. Flockdjur och flyktdjur. Och kanske där är liksom något som gör att den blir spänd och stressad och så händer det grejer. Och så sitter man upp och tänker att det ska gå att sitta upp. Så enkelt är det ju inte riktigt.
Hur miljötränar du då?
Alltså vi har så himla stor gård. Och där är så mycket aktivitet. hela tiden med traktorer och bilar och människor och mycket hästar. Och så de får mycket miljöträning hemma. Där är ganska stökigt. Eller så är det mycket liv och rörelse hela tiden på gården. Så att jag känner ju att när vi kommer kan på så här som hybrider och så på större att de bryr sig inte så himla mycket. För det är inte så, hemma är det inte så lugnt och liksom städat så, utan det är, vi är flera i ridhuset samtidigt när vi rider och när vi jobbar dem och så, att det är alltid hästar som går ut och in och rider, de är vana vid det. Så att de tycker inte det är så konstigt.
Så man ska inte bädda in dem i
tyst och lugn. Man gör ju fel när man liksom försöker ta bort yttre faktorer, för det är ju sånt som kan hända på tävling och där kan man ju kanske inte ta bort dem då, utan då händer det ju liksom. Typ hundarna på läktaren hemma och sånt.
Jag får tänka på precis i stallet häromdagen när du kom i barnvagnen med Agnes 3 månader. Så bara, hör du susa någonting? Ja. Vad fan är det som låter? Så tittar jag ner i vagnen. Då ligger telefonen påslagen bredvid bebisen med dammsugarljudet på.
Jag ska sova.
Ja, jag behövde 5 minuter till innan jag var klar.
Och då sov hon som en stopp.
Ja. Nej, ja, hon stod där utanför ridhuset med den där dammsugaren på, så longerade jag lite. Det gick jättebra. Ja, det var 5 minuter kvar. Jag
är det en
lite
app extra. Eller har du spelat in?
Nej, det är en app. Det finns så mycket bra saker nu för tiden, Gry.
Geni.
Behöver man inte stå under köksfläkten längre hemma. Nu kan man ha med sig köksfläkten eller dammsugaren. Ja, men om vi backar bandet lite då. Så föll är ni inte med så jättemycket. Och sen när de är 1-2 fortsätter de gå ut och lösdriften?
Ja, det vi gör möjligtvis så liksom när vi tar in dem lite, det är att löshoppa dem kanske någon gång när de föll med sin mamma. Att de får bara liksom testa lite och hoppa något in då. Och sen kanske även när de är 1. Men då gör vi alltid det med sällskap. Att de får komma in i ridhuset och galoppera runt. Mer som en lek liksom. Hoppa. Och det är lite intressant att se lite hur de... Är det gångartshästar så ska ju se hur de rör sig. Och är det hopphästar så ska ju se hur de tänker liksom när det kommer bomma. Men inte så här så att vi gör det hela tiden. Utan vi är något tillfälle liksom. Bara så. Men det hjälper. Man märker att de har gjort det. De som har gjort det märker man sen. När de blir 2 och man ska rida in dem. Så har de varit inne och lösoppat. Så tycker de verkligen, bara känner de igen sig. Om man har gjort det på gånger. Men sen börjar vi när de är som nu då på hösten. När de är 2,5 med inridningen. Och då börjar vi alltid liksom bara longera dem och vänja dem och följa cirkeln. Och då gör vi alltid det på ett avspärrat område. Vi gör aldrig det i hela ridhuset. Utan som en longervolt liksom.
Och då, gör ni det i ridhuset och spärrat av ridhuset med typ hinder och
bommar? Nej, vi har bara ett band. Ett sånt här avspärrningsband.
Okay. Ja.
Vi har en longervolt ute, men den funkar ju inte när det blir kallt och det regnar och sådär. Det går ju att använda sommartid.
Varför spärrar du av ridhuset?
För att de förstår ju inte att de ska springa runt på en cirkel. Och när du då kanske smackar på och vill att de ska springa fram, så springer de ju hellre ifrån dig kanske. Och håller du i dem så finns det ju risk att det blir fel. Mm. Du drar ju och håller och
man bromsar och driver samtidigt.
Det blir liksom dubbla...
Men då drar man ett snöre, då blir det mer naturligt för dem.
De
att
bara
här
följer
lilla...
spåret runt. Så bör du inte dra i dem. Då räcker du bara får du fram dem liksom. Så det börjar vi med, bara så de ska lära sig bara springa runt. Och sen de flesta springer fint i vänstervarvet. Och sen högervarvet tycker de är lite bakvänt. För man leder ju dem i vänstervarvet.
Ja, man leder dem alltid på vänster sida. Just
ja, man leder ju alltid på vänster. Så höger tycker de vill alltid tillbaka till vänstervarvet. Vända tillbaka liksom.
Okay. Har du testat någon gång att liksom leda en häst på båda sidor?
Ja,
är de mer liksidiga då? Eller är det...
Nej, det tror jag liksom att det är ju så att man gör ju sällan. Det är möjligtvis man leder dem 2-2 eller någonting. Då blir det ju så. Kan man göra ju längre fram. Men det är ju inte så att du kanske kommer med en inridning som är inte ledd så jättemycket. Och att du börjar liksom
mixtra med det.
Det känns som att det där ger ju sig självt.
Jag tycker det är jättesvårt att göra på fel sida. Det är jättesvårt att leda på fel sida.
Varför gör man en sak på samma sida alltid längre?
Nej, det känns... Jag tror det är för att de flesta är högerhänta egentligen. Ja. Så då hamnar man med höger armen närmast. Liksom.
Ja.
Men vi börjar så och då har vi bara träns på och grimma. Och då sätter vi oftast...
Och betta.
Ja, och då tar vi oftast en anovabett. De här är syntet, bara mjukt.
Varför just det?
För att det är mjukt. Liksom, bara så att bara de ska ha någonting i munnen till början. Liksom. Och sen sätter vi linan i bettringen men även i grimman. Så att man inte drar liksom, i munnen på dem. Och sen longerar vi så att de förstår liksom, att de ska springa i båda varven. Och sen lägger vi på kanske en täckesjord som är elastisk bara för att de ska känna att de har något om magen. Och sen när det går bra så lägger vi på en sån här tömkörningsjord. Sen har vi alltid så att det är resor i jorden. Om det skulle vara tamarsadjurstvång, att det är ganska taskigt då att ta en stum jord.
Mm.
Så vi tar alltid som är lite resår i. Sen när det funkar liksom med jordar och så, då byter vi till sadeln.
Men ni har vanliga sadeljord? Ni upplever inte att ni behöver hoppjord för att det...
Nej, vi har vanliga sadeljord. Men det är vi alltid med resår. Ja. Och sen när vi de fattar longeringen och de har fått på sig utrustningen, sen börjar byter vi till vanligt bett. Nu tycker jag om att använda den här Golden Wing som inte är godkänt riddarsyr på. Så jag använder mig mycket av det, men det är för att jag tycker att det funkar bra med det, att det är ergonomiskt liksom, att det är de här plattorna vid sidorna som gör att när man longerar att det åker inte in i munnen eller
nyps inte
så. Så
som ni har, visst.
Inga sår.
Ja, exakt.
Ja, det är hoppningen används det ju. Men vi använder det till en början efter det var bettet, och sen börjar vi skapa på någon inspänning, men oftast alltså väldigt löst. Det är ju mer bara att de ska känna att det är någonting i munnen, att de får tryck i munnen. För det är ändå så att du ska ju upp och rida, och då måste du hålla i munnen. Du måste ha kontakt med munnen, och då för att de successivt ska vänja sig vid det och inte få panik sen när du tar dem i munnen, så börjar vi med inspänningen. Och när de känner, man känner att det funkar, sen tar vi...
Är det någon speciell inspänning då? Eller kan man ha vilken som helst? Eller?
Ingen stum inspänning. Alltså det måste alltid vara någon som kan...
Kan man ta en vanlig gummisnodd?
Det kan man absolut. Jag tycker inte den är så bra bara för att de lär sig gunga med den.
Ah, okay.
Alltså en vanlig inspänning, den är där lite flex, lite resor eller någon... Ibland är det en sån här gummiring som rör sig... Det är ändå lite, att det liksom sviktar lite, men tar du gummisnudden på ponnis funkar det ju bra, kanske. Men på storhäst är så mycket starkare, de lär sig bara att de ska
dra emot den
hela tiden. Det kan vara inte riktigt det vi vill i heller. Liksom. Så att, sen har vi gjort det, sen byter vi till att tömköra dem. Fast vi gör det först med longerlina, och då tar vi den på utsidan om hästen så den hamnar om rumpan.
Får de inte panik då?
Jo, det kan de få.
Ja, vad gör du då?
Det får man släppa den.
Ja.
Den flyger ju bara utåt ur cirkeln i så fall. Och innerlinan tar vi löpande genom bättringen till jorden. Så att innerlinan blir svängande.
Mm. Så linan sitter, du håller den i handen och sen genom jorden och in i bättringen?
Nej, genom bättringen till jorden.
Och sen till jorden.
Okej, bättringen. Och så den sitter, spännet är i jorden?
Yes.
Och löper igenom.
Okay. Så du får att de kan runda sig lite inåt. Så. Men ytterpoängen lite med att få linan på utsidan är ju dels för att få tag om yttersidan på hästen så att de spårar.
Och det är sen... som en konstig reverserad tömkörnings.
Ja,
ja men lite. Ja, exakt.
Men vi gör bara så här i början. Det är ju lite för att
lite provocera. Men sen är det väl bra att vänja dem också, att det är lite vid rumpan. Att det...
det är just därför lite, för du får ju lite svar på om de är bakskygga. Om du får den om rumpan och de tycker det är jätteläskigt. De flesta faktiskt reagerar inte. Men någon gör ju definitivt.
Ja,
men det är oftast bara en gång.
Ja, exakt.
Gör de inte det med. Så det är, men sen när de... Och så kan man ju styra så lite då.
Ja,
och byta varv. Men då har vi som sagt linorna så. Men sen när de har fattat det här och så. Liksom, men under tiden vi gör detta markjobbet så kallat, så håller vi alltid på och övar dem med pallen. Och då menar jag att vi lägger ganska mycket tid på att de ska stå still vid pallen. För vi använder pallen i uppsittningen.
Mm.
Att de ska stå still vid pallen och att man kan gå upp och ner på pallen. Och att man kan klappa på dem. Och vi gör detta på båda sidor på hästen, inte bara vid uppsittningssidan. Vi gör på båda sidorna. Att man kan kliva upp och ner, att man kan röra sig liksom med armar och så utan att de blir rädda. Och sen,
om de inte vill stå still då, om de blir lite rädda, hur gör du då?
Vad gör jag om?
Ja.
Får de att stå still och göra det igen. Och det kan ta lång tid.
Måste ha jordens tålamod?
Det får man ha.
Ja.
Det är det jag tänker, att du måste ha världens tålamod. Jag tänker också att det är lite grann som att ha en bebis som man ska skola in på dagis, på förskolan. Och man ska lära dem att ha på sig galonbyxor när man säger att de ska galonisa fast de inte vill. Och man ska lämna dem där fast de inte vill. Och sen ska man hem. Och sen så när de är klara på förskolan och ska liksom ut i skollivet, då börjar man om från början med en ny bebis.
Ja. Det där tyckte jag aldrig var jobbigt, men det kan man förklara.
Du är van med hästarna.
Ganska van.
Har du känt någon häst någon gång du har tappat tålamod eller så här?
Ja, men det är klart man gör. Alltså hästar är ju precis som människor, vissa bara vill hela tiden. Vissa gör ju allt för att det ska inte gå. Alltså hitta på allt liksom. Hitta på nya saker hela tiden. Och vissa bara kan inte koncentrera sig.
Det är ändå så pass. Att det, mm. ja, det är exakt som barn. Ja. Vissa är ju super, kan sitta still hur länge som helst och vissa barn kan sitta still 2 sekunder.
Bara, liksom. Men de måste bara, man får bara öva och göra om. Men de lär sig. De nästan alla lär sig.
Men hur gör du när du har 27 hästar då, hemma som ni ändå ska ta hand om varje dag? Mm. Hur hinner? Känner du aldrig att du har blivit stressad eller får tidspress? Eller, utan,
Nej.
Ni har den liksom tidsspannen så att det får ta den tid det tar.
Ja, det får det göra. Alltså det gäller ju att ha hästägare också som liksom tycker så likadant. Liksom. Alltså hur lång tid det tar med hästarna. Liksom. Nu menar jag inte bara per dag liksom, utan hur lång tid hästen kanske ska vara hos oss för att bli inriden. Eller färdig. Det gäller ju att hästägarna har förståelse i det vi gör. Liksom, för att det är ganska stor skillnad på hur man uppfattar hästen hemma kanske i stallet eller på lösdriften eller och så mot när du väl börjar jobba dem.
Ja, för precis.
De kan vara på ett sätt så hemma liksom i flocken eller så. Sen, och när du börjar jobba dem så är de inte lika fogliga eller tvärtom superfogliga. Vi har ju fått massor med hästar där de bara, denna är besvärlig och jobbig. Och så när de väl börjar jobba så bara tycker de det är fantastiskt och då gör de allt. Och så finns det hästar som är superenkla i hanteringen men inte riktigt vill bli ridna på eller ja, inte riktigt vill lära sig. Man får hålla på längre. Liksom, ta ja, längre tid.
Har du då så att vissa hästar som kanske då är jätteenkla att jobba med och inridningen går snabbt och smidigt och man får inga bakslag, släpper ut dem på lösdrift eller på samarbete tidigare och de som tar lite, eller som är lite, man kanske får backa lite och gör ni det lite
de
längre
får
än
ju göra, de som har lite jobbiga av olika anledningar, de får givetvis göra lite mer, men vi försöker bryta.
Ja.
Alltså vi håller ju inte bara på liksom i evighet, alltså det gör vi inte, det finns ingen mening, det är ingen som läser mer av att man håller på och nöter och så under en längre tid, utan då är det bättre att korta ner det. Om en häst har väldigt svårt för någon, alltså vet att den har svårt med konstationen och svårt liksom, och det är ofta om hästarna har väldigt svårt kanske med koncentration och så vidare, då blir de till sist bara trötta i huvudet och då blir det bara sämre för att de är trötta i huvudet.
Ja.
Man kommer inte längre och sen blir det bara en negativ grej av det. Det är bättre att bryta i så fall om man känner att nej, men nu känns det ändå som vi har kommit så här långt. Låt säga att den har haft jättesvårt med longering. Det kan vara så en enkel grej som longering som man tycker att hur svårt kan det vara att bara springa runt på cirkeln. Men vissa tycker det är svårt. Men det betyder ju inte att den hästen sen tycker det är svårt att
blir riden
på,
eller? Nej, precis.
Fast man måste kanske genom vissa saker. Men då bryter vi kanske redan efter 3 eller 4 veckor och så säger vi, nu får den pausa för nu, det går liksom inte, vi får inte in mer nu.
Nej.
För då kommer det bli liksom att vi är uppe i 8 veckor kanske till sist och det blir för mycket innan vi ens kommit halvvägs.
Ja. Om vi backar tillbaka då, när ni väl började, när ni hade tömkört dem och det gick bra, hur lång tid har ni hållit på med hästen då ungefär?
Alltså 3 veckor kanske.
Ja, och då börjar ni sitta upp på dem?
Ja, nästan alltid efter 3 veckor så sitter vi upp och kanske sitter upp och kanske skrittar lite och så och travar kanske lite grann liksom med ledare.
Och hur många dagar i veckan hanteras de?
5.
Ja.
Vilar alltid på helgen helt. Och då har vi alltid ledare så vi övar liksom och sitter upp och sådär. Uppsittningarna är jätteviktiga. Att de går bra, att hästarna står still och att de är avspända och vi gör alltid likadant hela tiden vid uppsittningarna. För är det någonstans det går fel så är det vid uppsittningarna.
Och hur gör ni då?
Just det här med pallen, att vi övar det redan från början, just att de ska stå stilla och att de ska vara avspända och att vi har alltid en som håller i så att man aldrig är ensam. Alltså en som står vid hästen liksom. Och den personen känner ju oftast av om hästen är spänd. Det känner man ju när man står
och håller. Och hur gör ni då? Om ni står där på pallen och är på väg upp på hästen, men det här känns inte bra. Hur gör ni då?
Nej, men det beror lite på vilken häst, alltså hur långt man har kommit. Är det en helt ny inridning, då kanske man inte sitter upp just då. Då får man kanske hoppa ner igen och så kan man gå lite eller longera någonting till. Och sen igen. Är det en äldre häst och den bara är lite rund och spänd i ryggen och den brukar kanske vara det ibland. Då kanske vi bara kan skritta fram ett par steg. Alltså att man hänger på den och skrittar fram ett par äldre. Menar jag inte äldre, nej, men jag äldre gammal häst. Ja. Men den som är inriden redan. Liksom. Då kanske det räcker att man skrittar så att den skrittar ur det. Och sen kan man sitta upp och så kanske oftast när man väl börjar röra på dem så släpper det. Men det är inte ens inriden, så det är ju inte bara så att man sätter sig upp på den, för det kanske den blir rädd.
Ja, precis.
Har du en som är kanske 3,5 så, och den brukar bli lite rund i ryggen eller spänd i ryggen, då har man ju kanske lärt den att ja, men du får gå ur detta. Du får röra dig framåt tills det släpper. Det viktiga är bara att de inte lär sig att de ska bocka iväg eller något, så att du inte sitter kvar, för att då har de lärt sig det istället. Därför ska man ju vara 2, så att en håller i så att den kan stoppa den om den skulle hoppa iväg.
Liksom.
När ramlar du av senast?
Jag ramlade av i våras. Då bockade en väg, gjorde den så.
Vid uppsittning just?
Ja. Och den hade aldrig gjort så innan, och vi skrittade lite. Men så,
var den då 3?
Ja. Men den hade aldrig gjort så alls under hela inridningen. Men så var det att vi kom vid utgången. Att jag skrittade liksom förbi vid utgången, jag hade fortfarande ledaren i, och då, alltså hon höll i liksom, så skrittade vi utgången och så tryckte hon mot utgången och så tryckte jag tillbaka med skänken, och då bara, den bara reagerade, den har aldrig, gjorde alltså igen efter det. Men då, jag försöker faktiskt hoppa av när de gör så man inte försöker liksom, för ofta när man försöker klamra sig fast så blir de ju så himla rädda,
så klämmer man åt,
ja, så klämmer
kanske,
man, ja, benen, exakt. Så att när jag kände att de gjorde så tänkte jag, men jag hänger lite, men den sköt så snabbt så jag bara hoppade ner istället liksom. Så jag ramlade väl kanske inte riktigt, ja, då, men jag hoppade.
Ofrivillig avsittning.
Ja. Ja. Mm. Men sen så bara longerade jag lite och så satte jag upp och så gjorde vi om den och så gick jag igen och så. Ja.
Du sa att du hela tiden utvecklar dig och förnyar dig och ändrar arbetssätt ibland när det behövs. Vad var det senaste som du omvärderade och gjorde om i hur du arbetar?
Alltså det kanske inte är det absolut senaste, men det jag försökt att göra kanske mer nu, det är att vårt ridhus är ganska stort. Det är 22 gånger, det är inte jättestort, men lite för stort för ridinhästar egentligen. Det är 22,60, alltså det är lite, bredden är väl bra, men det är lite långt. Och det blir, jag kan tycka att när vi sitter på, börjar med volten där och longerar, och så i början när vi sitter upp så är vi bara där på volten, för att ja, det är en mindre yta, det händer inte så mycket då. Men sen när man ska lära dem att gå på hela fyrkanten ibland, så blir det att, precis som att de blir lite vilse, liksom tappar bjudningen lite, det blir för långa sträckor att gå. Och då har vi gjort så här att vi har delat av på andra hållet, som vi är i ena sidan på de ena 20 meterna på volten, så använder vi de andra metrarna som är kvar där, de 40 metrarna istället, så ridhus bara blir 20-40. Så blir det lite kortare sträckor för dem att gå. Plus att vi gör så att vi övar en del lösgalopp med dem på den delen. Så att när de kan tömkörningen och så, då går vi över till att lösgaloppera dem. Så att de lär sig själva att följa den här fyrkanten. I båda varven givetvis. Och att de, man byter varv genom att vända snett igenom. Och sen när man väl gör det
uppsiktet. Hur säger du till en häst som är lös och byter varv snett igenom?
Nej, men vi är flera personer.
Ah, okej. Okay. Så ni hjälper till och skärmar av liksom.
Vi ställer oss så diagonalt.
Ja, jag
så de hittar
bara,
vägen.
Hur gör man då?
Nej, de är bra röststyrda så. De kan allt på kommando. Vi säger ju alltid så, trava och galopp. Och,
när ni longerar?
Även tömkör och longerar.
Ja, exakt.
Så att de vet liksom vad de ska, vilken gångart de ska ha. Så man slipper jaga på dem så himla mycket. För det är ju inte att de ska springa snabbt, de ska bara byta gångart. Men de lär sig ju att följa fyrkanten bra och så, tycker jag. Och lär sig att de ska gå framåt. Sen är det ju bara att sätta på ryttaren. Och sen följer de ju fyrkanten.
Mm. Det låter så himla enkelt.
Ja, men det är ganska enkelt. Det är ganska enkelt. Och de lär sig ganska snabbt.
Ja, och hur länge rider ni? För då har det gått 3 veckor. Så har ni suttit upp och börjat rida på dem. Och hur länge ungefär rider ni dem innan ni släpper ut dem på lösdrift igen, kan jag tänka mig, eller?
Men säg någonstans, säg cirka 6 veckor. Det kan vara lite under, det kan vara lite.
Ja, men precis.
Men cirka 6 veckor.
Och sen går de ut på lösdrift igen?
Ja, och när eller hem till sin ägare.
Ja, och när tar ni dem
igen?
Igen inför 3-årstest?
Det beror lite på när vi rider in dem. De hästar som blir inridna kanske nu allra först. Vi har ett gäng som rider in nu. Då kan det vara ganska långt om de ska bevisa det på 3-årstest i juni. Sen kanske någonting, då är det väldigt långt dit. Då kanske man rider dem lite grann en gång till i januari eller februari. Och då kanske vi rider så här 3 veckor eller någonting.
Tar ni in och gör samma sak då? Logerar först, tömkör och sen sitter upp. Men då kanske det går lite fortare alltihopa.
Då går allting mycket snabbare. För vet de redan. Mm. Och de är jätteduktiga på att komma ihåg det där. De vet exakt vad vi ska göra. Och sen så, men sen när det väl är dags för treårstest, då tar vi dem 6 veckor innan. Men de som rids in sist, de hinner ju inte komma så en gång till. Vi har ju inridningshästar redan i januari. Eller redan.
Sista så sent som. Ja.
Ja, i januari. Och då hinner de ju bara ha en paus. Och sen, sen är det ju visningar på treårstest i maj och juni. Så man kan ju dela upp det där lite utifrån hur de jobbade sist.
Mm.
Så att det passar in. Så alla hinner få sin vila.
Jag har fått en lyssnarfråga här från Cecilia. Och hon skriver, hon hade egentligen 2 frågor. Så hej, fråga gärna vad den vanligaste felen är som görs vid inridning.
Ja, jag tycker att folk är för snabba med att hoppa upp dem. Att de inte har gjort det här kanske tillräckligt noga, grundjobbet på marken. Att man är noga med tömkörningen och longering. Att man vant dem vid att det är saker kanske som kommer bakifrån, som är linorna. Att de klarar det, att de har linorna på rumpan och vid benen och så. Det kan många tycker jag är snabba att hoppa upp och skrida och sen rätta den när väl händer något. För händer saker gör det ju alltid. En katt som hoppar upp någonstans eller något barn som skriker eller någonting som trillar, så blir hästen rädd och så är den inte van vid att du tar den i munnen kanske, eller att något som trycker i sidorna och så blir den rädd och så åker någon av.
Så förknippar han det med det.
Ja, sätter, och då flyger man oftast av dessutom, för att de får ju panik och då flyger du av. De blir väldigt rädda när du vet, slungas av dem.
Så kanske man slår i dem eller liksom.
Ja, men de av hela händelsen blir de väldigt rädda.
Nu plötsligt blev det synd om hästen och de det är ju trist vändning.
Ja, det blir det, och de förstår egentligen inte vad som händer. Det är därför jag sa att om vi känner att de håller på att skjuta rygg och de får panik, då försöker vi sitta av.
Innan
det
händer
något. Ja, för att du inte ska flyga så av på dem, för de tycker det är jätteäckligt.
Hon har en fråga till, och det är en bra fråga tycker jag. Ungefär hur lång tid tar det från första fasen, alltså att sadeln ligger på och suttit upp, till att du kan rida i alla gångarter?
Det gör vi ju nästan, de vi har nu, de är, vad är det, 44 nu? Ja, de kom vecka 40. De rids nu i alla gångarter, de flesta.
Ja. Och hur gör ni då? Skritt och trav gör ni först med lina och galopp och trav, också?
Nej. Vi släpper aldrig ut på lina och longerar med ryttare. Vi springer bredvid, så man får bra kondis.
Varför?
Ja, verkligen.
Jag tycker inte om att själv bli longerad i lina. Det har hänt mig, för när hästar blir rädda vänder de oftast utåt på fel håll. Och då får du linan runt dig. Och sen blir hästen så stark. Den som håller i där kan inte hålla. Då måste du släppa. Och då har du en lina efter dig som kan fastna.
Så du upplever att man har mer liksom kraft om man är bredvid hästen?
Ja, så har vi bara ett krimskraft. Det händer ju inte jättemycket
om man tappar. Nej.
Det är ju rätt kort liksom. Alltså det är, sen håller vi oss mest på fyrkanten, för vi vill ju att hästarna ska lära sig. Volten släpper vi ju sen. Vi gör ju bara volten vid själva
tämningen. Och så, det är ju på fyrkantsspåret.
Ja, allting är fyrkant. Du ska ju löshoppa på fyrkantsspåret, du löskaloppera på fyrkantsspåret och du rider ju på fyrkantsspåret.
Det ska vara den naturliga.
Ja, men det är det ju. Det är ju där grunden startar, ju att du följer fyrkanten. Om du så är hoppryttare eller syryttare, så vill du ju inte ha en häst som springer in i mitten. Du vill ju ha den och följa fyrkanten. Plus att det är ju säkrare om det händer någonting och stannar vid väggen. Du kan alltid styra mot väggen. Men om du har en häst som springer in i mitten, så kränger den höger och vänster och sen åker du av.
Ja, det är som man säger till alla ridelever. Håller du väggen, så har ni yttertygen lite kortare. Då kan man alltid bromsa lite om det blir läskigt eller går för fort. Eller? Mm. Det är samma många hästar kanske då.
Så vi försöker ju därför när vi gör lösgaloppen, vi låter ju aldrig dem springa in i mitten. De ska ju stanna på fyrkanten när vi övar lösgaloppen. Men när vi väl har sprungit med dem så på fyrkanten i skritt och trav och vi känner att nu känns det bra, den är avspänd, då släpper vi den lös liksom på i den här lösgaloppsringen, eller vad man ska kalla den här lilla fyrkanten. Men vi har ju alltid piskförarna kvar.
Fast med ryttare på då?
Ryttaren är på hästen, men de som står på marken, alltså personerna, de är ju kvar i ringen. Alltså precis som när man löshoppar. Så de inte springer in i mitten, så de stannar på fyrkanten. Och är det så hästen då blir sakta av eller brus, då kan man ju alltid bara följa dem, så ryttaren slipper att sitta där och sparka och jaga på, utan då är det ju piskförarna som driver.
Och vem är det då som ger kanske röstkommando? Är det ryttaren eller den stoppmarken?
Det gör vi faktiskt båda två.
Okay.
Om den ska fatta galopp, säger, ja, om jag stoppmarken och säger galopp, och då säger ju även ryttaren det. Smackar. Men då har vi ju tränat det så mycket på den ringen så de vet, ja, vad, precis, det betyder. Så bara fattar de galopp och så följer de. Då gör man ju inte det så svårt. De har ju redan gjort. De har ju redan tränat på detta ganska många gånger utan ryttare.
Mm.
Så väl. Så redan första gången när vi rider löst på dem i den här ringen, då blir det nästan alltid att vi rider i alla gånger. Det finns ju någon som tycker det är lite läskigt och då behöver de givetvis inte galoppera direkt. Men de flesta gör det självmant. De travar kanske lite så rätt så fattar de galopp. Så galopperar man.
Ja, men om vi pratar lite treårstest då. För du gjorde ju mycket med dina föräldrar från att du var ung.
Ja.
Ni redde in hästar och så. Hur ser treårstestet ut idag jämfört med förr? Tycker du, är det bättre eller är det sämre? Eller?
Det är ju likadant. Det har inte ändrat så mycket.
Nej.
Alltså, upplägget är ju detsamma. Att du visar vid hand och det är lösgalopp. Lite ändras vissa grejer och så. Att man har lagt till fler hinder. Innan var det ju bara två hinder.
Ja, exakt.
Ja, det är galopp och min och sådär.
Ja.
Men i, och ridprovet är ju fortfarande separat i en annan hall. Men det bedöms ju fortfarande utan poäng. Ett tag var det ju under poäng. Men de tog ju bort det igen. Ja. Så att det har ju inte ändrats jättemycket.
Borde ändras något?
Exakt. Hur ser det ut om 10 år då, tycker du? Om du får bestämma. Du som ändå gör så mycket, tänker jag.
Ja, alltså jag hade ju tyckt att det skulle bedömas ridprovet. För att jag tycker att vi måste ha in ridbarheten i bedömningen. Det finns inga ridbarhetspoäng på hästarna utan de bedöms ju liksom exteriört och skritt och trav vid hand. Och galoppen bedöms ju löst och sen bedöms ju löshoppningen. Så att de momenten, allt är ju utan ryttare. Och sen går man in och gör ridprovet och det ska ju bara bli godkänt.
Godkänt att man ska kunna skritta, trava och galoppera uppsuttet på hästen utan att ramla.
Jo, du får trilla av.
Ah, okay.
Ja. Så att du, där kan jag ju tycka att trilla av är väl inte, det är väl inte det, det är hela världen igen. Eller det är sånt som kan hända, ja, menar jag. Men jo, det kan vara hela världen, men det är inte, det är ju sånt som händer, att man trillar av. Men jag tycker ju ändå att det kanske skulle vägs in. Om du tittar på i Tyskland och Danmark så har de ju ett annat ridprov. Jag har varit iväg och visat även i Tyskland och i Danmark på treårstest. Och då är det ett annat upplägg. Man gör exteriören vid hand och man springer med dem i hand och man löshoppar. Men ridningen bedöms ju även den med poäng. Alltså på, poäng på...
Som ett dressyrprogram-ish. Väldigt light,
ja,
eller?
Med, ja, väldigt light. Du får ju poäng på gångarten men även på ridbarheten. Och sen är det ju även testryttare som hoppar upp och bara känner lite på balansen.
På treåringarna också? Ja. Okej. Okay. Och tycker du att det är bra?
Ja, tycker jag.
För då ska de ändå vara så vana med någon på ryggen så att det ska inte vara något annorlunda om det är du eller någon annan som rider. Ja.
Finns det någon sån drömavkommare du skulle vilja ha? För rida in?
Alltså, det är svårt. För att det kommer så mycket nytt hela tiden och jag tycker det är ju spännande när det kommer lite nya som vi aldrig haft. Men sen blir det ju så att vissa hingstar ibland vissa år vet, blir populära och då blir det väldigt många. Nu var det ju väldigt många total hope avkommor förra året. Jag tror vi hade mer än 10 i alla fall. Men det var bra. De var väldigt, alla var väldigt trevliga.
Och kan man se väldigt tydligt att de då är lika sin pappa?
Ja, det är de. Väldigt.
Om man ska köpa häst, man ska köpa en inriden ung häst.
Ja.
Vad tycker du att man ska titta efter då? Vad ska man komma ihåg att kika på hästen då?
Givetvis tycker jag att det är viktigt det här med ridbarheten. Lynnet och ridbarheten. Alltså det beror
vad
du
kan
ska
man
ha
kräva,
den till.
Vad kan man...
Ja.
Men hur kan jag se då att en treåring är ridbar?
Det är ju, ja, det är en bra fråga. För det beror ju på hur bra det... Alltså är den inte bra riden, så den inriden, så är det ju jättesvårt. Alltså om du åker och tittar på en häst som knappt är jobbad. Så det är ju väldigt svårt att säga. Men en häst som är ordentligt riden, som du kan hoppa upp på och rida på, som de vi hade nu på championatet, de är ju mycket ridna på. Där känner du ju ridbarheten tydligt. Det gör du. Och även hur de är i huvudet. Alltså hur de, om de är liksom osäkra eller de är liksom arbetsvilliga. Jag tycker det är jätteviktigt att de är arbetsvilliga.
Att de tycker om att jobba. Mm. Att de tycker det är roligt.
Precis. Och treårstesterna då? För du har ju både hopp och dressyrhästar. Ja. Löshoppar man alltid dressyrhästarna också?
Ja.
Ja, man löshoppar alla hästar.
Ja, det gör man.
Och sen så får de ju diplom på gångarter eller hoppning. Och ja, så kan de få dubbeldiplom då om ja, de är bra på båda.
Mm.
Har du haft några dubbeldiplomshästar?
Mm, ganska många faktiskt.
Ja, det är så.
Mm. Det är nästan alltså nästa någon varje år som får dubbeldiplom.
Och är det oftast en hopphäst då i grunden eller dressyrhäst?
Nej,
eller spelar det
är
ingen
nog ingen faktiskt. Det är nog både och.
Rider du in hingstar och ston på samma sätt? Eller anpassar, får man jobba annorlunda med dem?
Nej, vi gör samma. Vi gör samma. Det som jag kan tycka bara med hingstar ibland är att när vi gör den här med ringen och berättade det där, då är vi alltid, hästen får alltid vara ensam i ridhuset givetvis, för att det blir för svårt för dem just när vi gör den här, när vi ska lära dem att springa löst, för att om det är en häst i andra sidan så vill den bara till den, så det blir för svårt för dem. Vi rör inte ihop det så, men när de väl går rida så, då rider vi ju med andra.
Då har ni både ston och vallacker och hingstar i samma
men det hingstar har svårare med det. Och känner man, inte alla hingstar givetvis, men många har svårt med det, speciellt när de är yngre. De går med och bara trycker hela tiden till den andra hästen och skriker på dem. Och då kanske inte det är så smart att öva på det när de inte är så mycket ridna. För då kan det ju istället bli att de lär sig att göra så. Och då kanske man ska rida dem ensamma ett tag tills man har lite bättre koll på dem innan man rider de andra. Men det är väl det som är den största skillnaden.
Man får, kanske får gå det extra varvet med hingstarna då?
Ja, man får någon vecka till med det. Men jag menar inte alla, verkligen inte. Vissa bryr sig ju inte alls.
Är det roligare med hingst eller med ston? För vilket föredrar du?
Jag föredrar ston.
Varför?
Jag vet inte. Jag har alltid gillat ston. Jag gillar att de är oftast i alla fall väldigt så energiska och väldigt arbetsvilliga tycker jag. Hingstar kan gärna bli lite lata.
Har du något stalltips?
Ja, det har jag säkert. Det är svårt att komma på.
Jag har tänkt flera gånger, men det där var ett bra stalltips. Det där var ett bra stalltips.
Men så kommer vi prata.
Nej, men dels tyckte jag det var bra att ni gick med grimskaft bredvid och inte hade på lina om de sticker iväg. Mm. Tyckte det var ett jättebra stalltips som många kanske inte har tänkt på, utan då kanske man leder dem med en longelina. Mm. Då kan de ju fortfarande också sticka och fastna i den.
Mm. Ja, precis. Jag tycker väl så att visst, man tänker kanske att det är smart med lina för att den är lång. Men jag tänker att när det sitter en ryttare på så tycker jag kanske att det inte är så bra. Om de skulle sticka iväg liksom. Men, men sen är det här med lösgaloppen och så. Och att man rider i den, att man lösgaloppar och rider i den där ringen. Om man nu håller på med inridningar och unghästar. För att få dem att förstå att de ska gå fram. För det är väl det tror jag de flesta har svårt med unghästarna. Att få dem att gå fram och bjuda.
Man kanske rider om man fastnar på den här volten. Att man sitter upp på volten och så fortsätter man och så rider man på den här volten.
Ja, och det vill de inte. Det tycker de är svårt. För de har ju så svårt med balansen.
Och hur gör ni då? Man har liksom fyrkantsspåret, om vi har 20-40 ridhus eller 20-60 ridhus säger vi. Ställer upp då koner med avspärrningsband så att det blir liksom ett fyrkantsspår eller det kan stå i mitt.
Om det är så att man har någon som har lite svårt att följa den här, så kan man ju bara sätta upp ringen innanför som man har när man löshoppar. Så blir det ju en korridor.
Ja, precis.
Och då följer jag ju dem den, garanterat. Om man har någon pinsidan som bara följer liksom,
ja,
och driver.
Exakt.
Så gör vi ibland. Men oftast så funkar det ändå. För att vi har ju övat på att de ska följa.
Exakt.
Det vi gör, som jag inte sa innan, det är att vi jobbar hästarna måndag, tisdag. Onsdagar löshoppar vi alla. Och sen torsdag, fredag jobbas de igen. Och sen vilar de på helgen.
Under de här veckorna och sen går de ut på lösdrift.
Ja.
Och alla går på lösdrift?
Nej, jo, de som bor hos oss gör det. Ja. Men det är ju inte säkert att de hästarna som bor hemma hos sina ägare, att de gör det. Men många gör det.
Föredrar du det, eller?
Ja, det gör jag.
Ja.
Dels tycker jag att de hästarna som kanske går ute på lösdrift, att de har lite, de är lite tränade redan. Kroppen är lite van, de är ute och rört sig, har lite bättre koordination, lite bättre kondis. Sen tror jag liksom att mycket mentalt, att de är lite mer rastade. Alltså de har fått utlopp och de har fått röra på sig och leka med sina kompisar. Jag tror det är bra både för huvudet och för kroppen. Det är mer naturligt för dem.
Om du får in en häst som är lite, som du märker lite extra känslig, kanske rätt ord man ska säga. Mm. Hur jobbar du med den då? Alltså lite, om den är lite skeptisk eller lite mer känslig som individ.
Men vi gör exakt samma ändå.
Ja.
Ja. Det är bara det att liksom, vi försöker inte vara, om den är väldigt redo, vi försöker inte vara försiktiga. Alltså vet du, får inte bli likadan tillbaka liksom. För det är lätt att man blir så och att man försöker röra sig jätteförsiktigt och man vågar liksom inte ta. Vi försöker, alltså vet du, man vågar verkligen, när man klappar så klappar man ordentligt och när man drar i sadeln så drar man ordentligt, för det måste ju reagera hellre nu än sen.
Det känns ju också som A och O, och kanske också bra stalltips att vara konsekvent med unghästar.
Ja, man måste ha jättemycket tålamod och så måste man vara extremt konsekvent. Tjatig.
Ja, men precis. Som med barn. Mm.
Men jag undrar nu, du har en tvåårig häst som är på inridning.
Ja.
Hos någon annan. Och när har du tänkt att ta hem den hästen?
Jag har inte riktigt bestämt mig än. Det verkar gå jättebra. Och jag tycker ändå att jag är ganska bra på unghästar. Man måste ha tid. Just nu har jag inte tid för jag har en bebis. Men hon kommer också bli stor. Men jag är lite inne på att kanske betäcka henne nästa år för att ge henne ett bonusår. Vad säger du om att betäcka en treåring? Kan man göra det?
Ja, men det tycker jag. Absolut.
För jag tycker att det är lite, vissa saker kan vara lite tidiga. Mm. Alltså så här, 4-åringar ska hoppa en meter och 5-åringar ska hoppa 1,20 och så här, då kan det vara härligt att ge dem ett extra år och så vore det väldigt kul att få ett föl.
Ja.
Eller hur, Gry?
Får jag den då?
Så jag är lite inne på betecken och då blir det ett år, så då kanske hon inte kommer hem förrän som 2 år. 3 år kanske till och med.
Tänker hon rätt då?
Ja, jag kan tycka att det jag betecker om min, gärna om, alltså mina 3-årsston.
Ja.
För att jag tycker liksom att, som du säger, där de är 4, där är inte så mycket du kan hitta på. Rider du gångarterna, alltså dressyrhästarna, så gör du ju bara samma igen nästan som du gjorde på 3 år. Alltså att de bedöms. Ja, det är ju samma upplägg liksom. Och du tävlar kanske inte med dressyr på en 4-åring så. Alltså gör du det så kanske du startar 1 eller 2 gånger.
Ja, men precis.
Men det här är en hopphäst.
Ja, det här är en hopphäst.
Men även din hopphäst så ska de bedömas kanske. Om man nu ska kvala in och så champion, så måste de ju hoppa väldigt korrekt tekniskt för att de ens ska liksom få tillräckligt bra poäng. Alltså då ska den hoppa väldigt speciellt. Men det betyder ju inte att den inte är bra. Alltså det
Nej,
är ju,
exakt.
Ibland så behöver de ett år till.
Ja, men precis. Mm. Och hur gör man då? Om jag betäcker henne i vår eller med sommaren?
Med vem?
Ja, alltså jag gillar den här Diero Lux N som Stefan är i den svarta. Det är också en jättefin häst på auktionen som är efter den. Typiskt.
Och handla en häst till.
Ja, men det måste jag också sätta mig in i. Men visar man dem då ändå? Alltså kan man inseminera dem och sen visa dem på 3-årstest?
Ofta så visar du man först.
Ja, man visar sen, först och sen.
Ja.
Gud ja, det där, vi måste också prata med någon uppfödare så att vi kan sätta oss in i allt det här med hur man betäcker en häst och hur jag gör då.
Ja, men det visst, kan man, om man visar sent så visst kan man seminera innan. Alltså man visar den sista, det finns visningar väldigt sent in i juni, sista juni till exempel. Då kan man ju seminera innan, men normalt sett så kanske du visar först.
I maj och så inseminerar man i juni. Så, då, så att de får vara lite.
Det är det vi säger.
Ja, jag vet, vi måste
det är så svårt att få till.
Och sen, men jag tycker det är väl en bra idé när man har ett sto.
Ja, men precis.
Mm. Får man lite ett gratis år, då får ju dessutom gå, alltså ett år
ja, men precis. Om man nu vill då det. Då får man ju gå som 4-åringar när de är 5 och sådär. Ja, men exakt. Nej, men superroligt.
Fick jag sms från hästvakten. Det var bara tvungen att säga om det var kaos. Men det var tummen upp. Allt har gått bra. Jag var bara tvungen att bli nervös.
Vad bra. Men då säger vi stort lycka till ikväll. För du har en häst med på auktionen, eller hur?
Mm, men ja, idag är det bara genrep.
Ja, det är imorgon auktion.
Ja, just
fredag,
det. Just det, idag är det fredag.
Det är fredag idag.
Så vi lycka till imorgon. Och sen tävlar du någonting här i helgen själv?
Ja, lördag.
På lördag? Och vad har du då? F4?
Nej, min hopphäst som jag själv fått upp, den ska gå finalen med Nicole Holmen.
Ja, vad heter den?
Krista.
Klister?
Nej, Krista. Krista, det är en sallad. Hennes mamma heter Rucola.
Är det sant?
Hon ska gå finalen på lördag, eller imorgon. 5 år då. Och sen ska jag rida dressyren på 5-åringarna på min systers uppfödning.
Imorgon ska jag komma och heja.
Det ska vi verkligen göra.
Tusen tack för att du har tagit dig tid att prata med oss.
Tack.
Vi har lärt oss massor, tror jag.
Ja, verkligen. Nu är man ju lite sugen på unghäst igen.
Du har ju en.
Just det.
Hur många ska du ha?